Det som jag inte förstår är, vem är det ens som vill ha starköl i matbutikerna? Att, vad är det för person som tänker sådär att oj, oj, nu kan jag dricka en öl och det är som om jag skulle ha druckit två vanliga.
Du skojar säkert, eller är du dum i hovo?
Tydligen är jag dum i hovo, för att jag förstår inte varför ska man behöva ha öl som är starkare.
Alltså öl, vet du vad öl är? Vet du vad den här drycken är som du talar om? Alltså, det är ju inte som att man gör det starkare för att det ska finnas mer alkohol där. Det handlar ju om smak och tillverkningssätt och så. Det är ju tvärtom så att man har ju måste lägga i vatten i öl nu innan för att få ner det till mellanölsstyrka. Alltså förstöra ölen genom att späda ut den. Det handlar ju om, alltså det handlar ju om smak och du måste ju veta det här.
Inte, ja, men inte, det är ju ingen människa på jorden som är så där att ja, nej, men vad äntligen, vad glad jag är nu som jag drev igenom det här att vi ska få sälja starköl så att jag ska få en öl som smakar godare i butiken. Så är det ju inte, utan nu handlar det ju bara om hur snabbt man blir full.
Nej. Herregud, du kan ju inte vara så där. Du är ju en utbildad, smart människa. Alltså det är som att... Jag kommer inte på någon motsvarighet. Det finns ingen motsvarande idioti just nu i min närkrets än om Ted Forsström inte vet vad stark öl är eller vad öl är.
Det är öl som innehåller en högre promillehalt alkohol.
Ja, men det är ju ointressant det.
Nej, men det är ju det enda, det är ju det enda som man fokuserar på. Det har ju aldrig någonsin varit någon diskussion om att nu skulle vi vilja få igenom det här lagförslaget, det här förändringen så att vi ska få gott öl. Inte handlar det om det, utan det handlar bara om starkare. Och vem är det som vill ha det starkare? Det förstår jag.
Jag minns ännu mina första bekantskap med belgisk trappistöl. Alltså de här...
Vad sa du? Belgisk terapistöl?
Trappistöl, alltså trappistmunkar i kloster i Belgien som gör öl som är alltså världskänd och som ju har fått det här UNESCOs något så stämpel för att det är liksom ett kulturarv. Och liksom så har man växt upp då med liksom mellanöl i ett land här i norr där vi av obegriplig orsak då köper stora flak med smaklös blaskig något sorts ljuslager. Och så häller vi i oss det liksom i stora mängder och det smakar ingenting. Och sen plötsligt då så har man då ett glas med sån här grumlig gyllengul öl. Och så är det som, det bara exploderar i hovo hur mycket smak det finns och hur mycket spännande liksom nyanser. Mm. Och sen kommer eftersmaken. Och sen så sitter man då i liksom 45 minuter med sitt glas. Och bara som innesluten i det här universumet som de här munkarna har skapat. De har liksom, de har suttit där på sina kamrar och läst Bibeln och onanerat och lärt sig att göra öl. Ja, men jag menar inte att de har gjort det här samtidigt.
Nej, men troligtvis gjorde de det. Men det som du beskriver här är ju alltså den här otroliga upplevelsen av att smaka på den här ölen är ju för att du är redan full då. Alltså för att den är så stark, den här ölen, så att du är jättefull och då är det precis samma effekt som när man äter någon så här äcklig kebab-tallrik när man är i fyllan och man tycker att det här är det godaste som finns. Det är ju klart det att om man dricker några starköl så du är så full så att du sen tycker att oj vitsi vad de här munkar var bra när du dricker det, för att du är i fyllan och tycker att det smakar gott. Och orsaken varför vi beställer så här blaskiga flak är ju för att vi som folk inte kan hantera starkare ölsorter, utan att därför så hade det måste vara utspätt för att vi klarar inte av det här att man blir full av en öl.
Jag har ändå inte besökt en enda matbutik den här veckan, så jag vet inte vad det finns nu då i min lokala affär. Jag befinner mig på stugan nu, jag är ute i skärgården. Men jag är lycklig över tanken att i framtiden ska jag kunna då cykla till den här lilla butiken här på ön och hitta en belgisk öl till exempel, som inte har gått att hitta tidigare. Eller man har kunnat hitta någon sån här blaskig lager då.
Är det alltså att det är liksom de här ölkonnoisseurerna som på något sätt har drivit det här? Alltså är det du menar? Alltså att det är de som vill ha gott öl?
Jag är ingen ölkonnoisseur. Konnoisseur. Konnoisseur. Men jag vet ju vad som är intressant att dricka och vad som smakar bra. Alltså ingen kan ju i längden hålla på att dricka de här smaklösa finska ljusa lagerölen utan att bli galen. Alltså för det är som meningslöst.
Är det här argumentet de använder för att de fick det här igenom? Att du kommer att bli galen, det här är meningslöst.
Men hur har det blivit så att du och jag som var så lika har på något vis vandrat olika stigar till den värld där du är någon sån här ultranationalist när det handlar om liksom
om
det ska vara som det alltid var. Men nu ska vi ha de produkter nej. Och de kläder och de smaker som vi hade
det
på
har jag
90-talet
sagt.
Och 80-talet.
Jag ifrågasätter, jag är genuint det är ärlig med min fråga att jag vet inte vem det är som vill ha starkare öl i butiken.
Kai Korkeaho vill ha.
Ja, tack, nu fick jag svar. Boen Burmo, Bulto, Särbottning, som talas dit så popna popkum, så hör vi. Pop nu denna popkum, så hör vi. Lys på Ted och Kai. Men jag kan hålla med om att jag på något sätt tycker ändå att det finns någonting fint i det här, att man kan så här politiskt på något sätt påverka att det går att få starkare saker i en vanlig butik. Och det är någonting som jag upplever är lite tråkigt. Alltså att det nästan alltid bara handlar om just mängden alkohol i någonting. Jag tycker också att det skulle kunna vara fint att om man skulle på något sätt kunna liksom föra in en butik och så skulle man kunna vara så där att ja, jag ser att ni har en massa sån här vanlig tandkräm här, men har ni sån där starkare tandkräm? Alltså att alla produkter egentligen skulle gå att få som en starkare variant som man faktiskt måste liksom så här på något sätt uppvigla till en hel folkmassa att rösta och vara så där att det här ska vi driva igenom, det här ska vi få en starkare variant av det här.
Ja, intressant. Jag hade en diskussion med min mamma när hon var i Helsingfors och det visade sig att hon då aldrig har druckit Coca-Cola i sitt liv. Och det var ju överraskande.
Stopp! Hur kan hon... Alltså hur går det ens att leva så länge? För det känns ju på något sätt som att det skulle vara omöjligt att även om man skulle liksom börja som barnen var så här att jag ska i hela mitt liv så ska jag undvika Coca-Cola så att i något skede så sprutas det in i munnen på en alltså under ens livstid alltså att det inte går att inte dricka Coca-Cola.
Ja, jag blev chockerad för det är som en kategori av att som avstå som inte jag förstår hur det är möjligt för jag tänker just hur det finns överallt, hur marknadsföringen är så eller det är väl kanske det mest marknadsförda i världen
det är ju ett av de mest kända varumärkena.
Ja, och det är ju bra att man står emot marknadsföring men att man inte liksom blir nyfiken då och tar en av de här två miljoner chanserna man får under ett liv att ändå som smaka.
Men det där är ju som, alltså det är ju mycket med din mamma som på något sätt jag tycker är lite skojigt, men att det där är ju nästan på någon sorts så här freakshow-nivå. Alltså det där borde ju stå på hennes gravsten att hon drack, hon har aldrig ens smakat på Coca-Cola.
så... Men grejen då, hennes motivering är att det är så starkt. Jaha. Och liksom nu nuanserar hon då att hon ju inte dricker läskedrycker överhuvudtaget.
Nej.
För att kolsyran är så stark. Och då minns jag att när vi var barn så min mormor hade hemma en limonad som var alltså lätt kolsyrad. Mm. Så att den inte skulle vara så stark.
Ja.
Så att då existerade ännu på något vis nuanser då att man som fick då som en starkare kolsyrad och en lättare kolsyrad.
Ja, och jag tror det finns fortfarande något så här medostig någonting heter det. Alltså det finns så här mineralvatten som är så här lätt kolsyrat. Ja,
Hili Habotetto.
Ja, precis.
Kolsyrad.
Men jag skulle vilja ha det liksom ännu mer, alltså att det finns liksom vanlig cookies, men sen så finns det också då liksom det här riktigt starka. Och då, nu menar jag inte alltså att det ska vara alkohol i det, utan att det bara på något sätt att man har bara gjort det starkare av allt vad som är det där.
Vi har ju en trädgård nu och vi har en rabarberbuske, vilket gör mig mycket lycklig. Och nu använder jag hela körden för att göra rabarbermjöd. Mm-hmm. Och det blev då kanske 8 flaskor som vi satte i vårt källare för att bli färdiga. Och en av dem, när vi då skulle hämta upp dem, hade exploderat.
Oj.
Och det var liksom glasplitter över hela källaren och en del av flaskan är ännu borta. Alltså vi hittar inte alla kärvor, så det har som strätta jättelångt.
Det är genomborrat i taket.
Och det är ju det här som man skulle vilja åt då. Alltså att man skulle kunna gå till en del av liksom affären som är kanske... Har vi då så här ståldörrar för att det finns som ändå en explosionsrisk där inne?
Ja, det är faktiskt farligt. Alltså att man på något sätt måste ha. Det finns ju många affärer har ju sån här att man har sån här specialkort som man får så här bonuspoäng och sådär. Och det ska finnas som en tredje nivå av det. Att med det kortet så kan du öppna upp den här liksom farliga, den här experimentella delen av butiken. Där det på riktigt kan, alltså det kan flyga glassplitter. Alltså för att de här bägarna där vi har det här innehållet är inte tillräckligt kraftiga.
Och faktiskt, alltså nu när jag tänker på den här läskedrycken som vi pratade om tidigare, den mest marknadsförda i hela världen, hur har de inte gjort alltså en Coke Strong som är som som har som tredubbelt mera kolsyra?
Vet du, det finns en skild mineralvattensort som är vahvasti kolsyrat.
Helihapotetto.
Ja, precis. Alltså att det är liksom dubbelt mera i det. Och det är faktiskt sådär att när man smakar på det så är det sådär att det här var nog faktiskt stark. Så att det går ju helt klart att göra det.
Men menar du då när du sa tandkräm att det skulle vara som, alltså inte det som fräser i munnen utan det är den här smaken som
jag tänker både och, alltså, för jag tycker det är så mycket som är individuellt med människokropparna. Jag menar, du beskrev just din mamma att hon kan inte dricka kokis för att det är för stark. Och jag menar, vi är ju alla olika där. Och det är ju på något sätt att jag blir provocerad av det där, att det är någon som bestämmer att den här styrkan på en produkt är det som är liksom, det är grunden för alla människor. Och så är det ju inte, utan att det borde ju vara att om man upplever att min mun klarar av mycket, så nu skulle jag vilja ha sån här stark tandkräm som är så stark och det är liksom så mycket mentol och det är så frätande så att det räcker att jag borstar tänderna en gång i veckan när jag använder den här starka. Att det liksom blir ett sånt lager på det. Men att det gör ju ont.
Frätande, alltså det är väl motsatsen till frätande, den här tandkrämen.
Nej, men hur som helst, alltså att det bara gör ont och att det funkar bara jättebra. Men att jag ska få avgöra om jag vill använda det eller inte.
Ja, jag tycker det här är, alltså jag tycker det här är en demokratifråga nästan.
Ja.
Alltså, varför ska vi underkasta oss den här blaskiga liksom majoritetens smak?
Ja.
Alltså, vi som ändå har ett intresse av att utveckla vårt smaksinne. Och
det är så konstigt också, det finns ju så många produkter som har på något sätt redan det här. Jag tänker på så här huvudvärkspiller, så där finns ju så här tydliga styrkor och man får välja utgående från vad man har för behov. Och många så här starka såser har ju också så där att det visar, men det här är 3 chilin och det här är 5 chilin och så där. Men det är ju, majoriteten har ju inte. Och om du kollar på ketchup till exempel, det är bara ketchup.
Det finns ju den här hipster ketchupen då, som ju är liksom en stark chilisås.
Ja, men då är det något sriracha. Annat. Då är det sriracha och chili i ketchupen. Jag vill inte ha det, jag vill bara ha stark ketchup. Kan man sätta kolsyra i ketchup?
Det borde ju gå kolsyra det mesta nog. Mjölk.
Varför finns det inte såser och dressingar med kolsyra i sig?
Vi blir faktiskt nu, alltså du öppnar någonting i mig nu, alltså jag inser ju att min mamma som ju är någon sorts blaskighetens Li Andersson, alltså är du som röstdrottningen, alltså den som har mest influens så här, alltså det är ju min mamma som har, alltså det är ju på hennes villkor som allt har smaksats och alla nivåer av styrka har liksom gjorts.
Ja.
Och här är då jag då som någon sorts, inte jag är ju extrem åt något håll. Ja, då måste på något vis acceptera då det här tyrannin.
Ju mer jag tänker på det här så borde det inte egentligen finnas starka butiker. Alltså hela affärer där egentligen allt vad som finns där, så kan man utgå från att det antingen innehåller otroligt mycket kolsyra, eller att det är jättekryddstarkt, eller att man blir superfull av det. Alltså att det har en jättehög promillehalt. Och att det finns också vissa produkter som är alltså, som har alla de här tre. Och nu menar jag faktiskt allt. Alltså köper du plåster från den här starka affären, så blir du full och så får du eksem av det, för att det är så starkt.
Ja men nu tycker jag att du gör en utmärkt bra idé till någon sorts läppa här. Alltså för att det ska ju inte vara målet att bli full och att det ska liksom att det ska bränna, utan det ska vara att det ska vara en smakupplevelse. Och,
ja.
Och som för oss som vill ha de här starka smakupplevelserna. Ja. Inte att vi vill bli fulla av ett plåster. Det gick för långt, tyckte jag här.
Ja, men att det på något sätt ändå är alltså att det här är ju också så där att din mamma ska ju inte få till den här butiken, utan hon ska inte kunna gå in dit. Alltså för det ska vara så mycket bara i luften där, så att det börjar liksom svida i ögonen när hon går in dit, utan att det ska vara, allt ska vara. Köper du en t-skjorta från det här räcket, som snurrräcket i den här butiken, så det ska vara liksom så mycket ämnen och kemikalier i den här t-skjortan så att det lite bränner när du har den på dig. Och att det också är en del av den här upplevelsen.
Jag tänker också att det här skulle gå lätt att marknadsföra då till den här toxiska massan av såna här ultratraditionella män som vill vara riktigt starka.
Ja.
För att de då skulle som vill vara stolta över att gå omkring då med en plastkasse från Starkbutiken.
Jag gillar också det här att det, liksom det här ordet toxisk, att det på riktigt är att det är så mycket kemikalier och ämnen i det här, så att det är liksom tekaupa. Den är toxisk.
Parfymavdelningen skulle bara finnas bensin i små flaskor. Jag börjar ändå tänka nu, vi är ju, har inlett semestern lite grann, eller Nico har fått sommarlov som lärare, och jag jobbar nog vidare, men att jag har gått ner lite i energi, ska vi säga. Och vi är just nu ute vid havet här på Emsalö, och tar det ganska långt. Och man vill ju göra saker som inte kräver så mycket ansträngning. Och jag börjar tänka på det här nu när vi pratar om min mamma och hennes att hon inte har druckit Coca-Cola. Så minns jag att Fredrik Wikingsson, du vet, den här svenska programledaren och poddaren, han sa i någon podd att han aldrig har, alltså medvetet aldrig har lyssnat på låten Smells Like Teen Spirit av Nirvana. Och det är ju alldeles oerhört konstigt.
Men han måste ju nog ha hört den på radio eller i något shoppingcenter och sådär. Han måste ha blivit utsatt för den.
Ja, så tänkte jag också. Och sen han som ändå är en sån här 90-talsprofil som har varit alltså just i den formativa åldern när den låten har kommit, att han skulle ha lyckats undvika den är osannolikt.
Ja.
Men hans motivering var intressant. Alltså att han sparar olika saker. Så att någon gång när han vill göra någonting speciellt men inte har möjlighet att resa till Las Vegas eller någonting, så då kan han lyssna på Smells Like Teen Spirit och få en sån här stor upplevelse. Han sparar på dem.
Mm.
Och det tänkte jag nu då att vara så här, egentligen det som mamma har gjort också, fast inte av den här orsaken. Men att hon skulle kunna få alltså en helt omvälvande upplevelse när som helst bara genom att då gå och smaka på en läskedryck som hon inte har smakat någonsin i sitt liv. Och det här är ju just sånt man borde ha sparat på sig inför sommarsemestern, när man vill som vet du, bara ta det lugnt och ligga på stranden eller på bryggan och som inte anstränga sig alls, men man vill ändå gärna ha någon sån här upplevelse. Så det är då man borde ha en uppsättning sån här som man kan ta till. Och så börjar jag tänka då att vad har jag nu då kvar som jag skulle kunna utnyttja under semestern här nu och få något sånt sån här kick, alltså något som alla gör och alla talar om och alla är överens om att är bra. Du har ju mycket sånt, för du gör ju ingenting riktigt som är så här intressant, utan det är ju bara den här blaskiga finska ölen till exempel. Du har ju en hel värld av belgiska trappistöl att bara bli blown away av.
Jag ska börja säga det där att jag sparar. Jag sparar det helt enkelt.
Ja, det enda som jag nu spontant kommer på är att jag aldrig har sett filmen Top Gun. Och det borde jag ju ha gjort, vet jag. Och alla har ju sett den många gånger. Och den är ju också så här lite homoerotisk, har jag förstått.
Så
ganska... jag menar, jag skulle ju säkert älska Top Gun. Och jag borde ju se den. Men jag har aldrig gjort det. Men kanske jag har sparat den av den här orsaken. Att jag ska få en resa gratis hemma i min hängmatta. Inte lika stor som det här mamma och Coca-Cola förstås. För det är ju nog en alltså hon har ju spelat med höga insatser där för att spara.
Risken är ju alltså på något sätt som jag ser med det här är ju att när tar man chansen då? Alltså för jag tror ju att om man börjar samla på sig sådana där grejer som man sparar så att det finns ju alltid risken att man dör då med allt det där ogjort. För att man vågar inte liksom ta det sådär att nej men nu gör jag det. Nu är det nog läge för det. För man tänker att det kommer en dag när det ska passa ännu bättre.
Ja, det är som den här vinflaskan som man sparar. Ja, det här ska vi öppna vid ett speciellt tillfälle. Och så kommer aldrig då det där tillräckligt speciella. Och sen så, ja, kanske flaskan hinner bli dålig eller så hinner man, ja, skiljas för det.
Ett annat problem med det där är ju att det är så mycket av sådana där upplevelser och erfarenheter så vill man ju också dela med någon annan. Och sen om man då gör saker som nästan alla andra har gjort så att även om man är då sådär att nej men nu Janika, nu ska jag smaka på det här. Och så smakar det då och så är hon sådär att ja, hon har ju ätit det där i hela sitt liv till exempel. Att man har ingen som är lika hänförd som en själv. Att det, för att det skulle absolut funka bäst är ju att man borde ingå i någon sorts pakt med någon annan också. Att vi ska tillsammans frångå det här i våra liv. Har din pappa druckit kokis till exempel?
Oklart. Han är nog mera så här fruktlimsa, så här apelsin och sånt också.
Vilken otrolig marknadsföringsvideo Coca-Cola skulle kunna göra om de skulle anlita din mamma nu och ha henne så där. Att här är en fullvuxen kvinna som aldrig har smakat på Coca-Cola tidigare. Och så ska hon då få dricka och säga vad hon tycker.
Nej, men hon skulle ju hata det. Hon skulle ju som grimgasera, spotta ut det och säga att det var starkt. Alltså ibland blir jag rent förvånad över hur bra idéer den här podden kläcker.
Ja.
För att det inte faktiskt finns starkare versioner av det mesta är en lost opportunity för alla som har olika produkter.
Jag inledde ju den här podden med att ifrågasätta vem det är som egentligen vill ha stark öl i butiken. Och nu känns det ju som att det har hänt så mycket kring det här upplägget. Men jag skulle ändå vilja återgå till det där för att jag upplever nu kanske efter den här diskussionen att jag skulle ha en bättre lösning på det här. För att jag upplever ju ändå att det kanske finns ett problem i det där. Att det finns så jättemånga människor där ute som har problem med att hantera det där. Att det kan liksom att det får inte vara för starkt heller. Alltså att vi klarar inte av det. Alltså att det finns en psykologisk riskfaktor i det. Att man vill ha det starka. Och om det finns det så köper man det fastän man kanske inte klarar av det. Alltså att man blir för full till exempel. Men jag var med Lo till en sån här, en av de största snabbmatsrestaurangerna. Och de har ju en frukostmeny. Och det här Blue Lo's Mind, det. Alltså att man kunde beställa andra saker där före klockan 10 på morgonen. Och så åt vi då en sån här otrolig, en sån här rostad semla som hade ägg och bacon i sig. Och otroligt gott. Och det här får man ju bara då fram till klockan 10. Och sen efter det så försvinner den här frukostmenyn och så är det då liksom den vanliga menyn. Skulle inte butikerna kunna ha samma sak? Skulle man inte kunna ha så att i de här vanliga butikerna så skulle det finnas ett klockslag där man får köpa de här starka grejerna. Och sen är det efter det klockslaget så då är det bara de här mesiga Kajs mamma-varorna som finns till försäljning.
Men så att vi som vill ha det här, alltså alltid, så måste de bara handla tidigt på morgonen.
Ja.
Jag ser inte fördelen alls i det.
Nej, men man kan ju ha en folkomröstning att vad det här klockslaget ska vara. Det måste ju inte vara.
Men jag menar, det här ska ju bara skapa problem. Alltså för man får ju välja alltid om man vill ha den här starka
tandkrämen. Det som jag är ute efter är att jag tror att det är så många människor där ute som inte skulle kunna låta bli att ta den där starka om det finns till försäljning. Men att egentligen så är det för stark för en. Att man klarar inte av det egentligen. Att mina tänder ska egentligen bli försörjda om jag hela tiden köper den här starka tandkrämen. Men om jag ser att den är till försäljning så kan jag inte låta bli att köpa den. Då skulle det vara bättre för mig att det är bara under vissa klockslag som jag har möjlighet att köpa den.
Men vi kan ju inte liksom ordna samhället enligt att vi är barn som inte har impulskontroll eller som inte kan göra val. Då ramlar ju samhället ihop. Jag tycker att det kan ju vara en avdelning, alltså så här, där, som är identisk med resten av affären, bara att allt på hyllorna är starkare och smakar mera. Och så kan det vara en åldersgräns då i så fall. Alltså för att man kanske inte är redo för den riktigt starka ketchupen innan man är någon 15 eller någonting.
Ja, men det finns ju många som är mer än 15 också som inte kan hantera det, även om de rent fysiskt vore redo för det. Det var ju det jag var ute efter, alltså att det rent... Så där att rent psykologiskt är det inte alltid bra att det, de här starka sakerna...
Men då
sakerna...
får man ju söka hjälp. Det finns väl någon sorts ketchup rehab då i så fall. Då, som man måste som, alltså man har väl ett personligt ansvar där.
Ja, men då problemet är ju att det är ju inte liksom jag som skadas av den här ketchupen. Utan det är ju när jag då i någon sorts så här ketchupförstärkt raseri förstör hemmet åt Janika och Lo och Ian. Det är ju de som är pisse då. Så det är ju liksom, jag förstår ju inte att ta in på ketchup rehab.
Det blir ju en helt ny genre av litteratur det här också. Liksom pappa som sprutar tuben tom på korvbiten.
Och sen liksom, rapar hela tiden för det var det så mycket kolsyra.
Det rann svett liksom i pannan och ögonen var så här helt blodsprängda. Och
varför köper du den här?
På vässa.
Varför har du den här starka ketchupen? Ja, jag vet inte, men om det finns i butiken så skaffar jag.
Vi har ju nu, alltså vi som just nu uppfostrar nya människor och vi kontrollerar ju allt vad de äter utom dammet och skräpet på marken som de ju äter så fort man tittar bort en stund. Men vi kan ju nu som låtsas som att någonting inte finns också och som på något vis medvetet skapa en situation som den min mamma då medvetet har skapat åt sig själv. Men att åt en annan människa, alltså vi, ja.
Vi gömmer produkter för dem och så liksom säger vi då att nu ska du smaka på det här för första gången i ditt liv.
Vi gör ju det här, försöker ju göra det här med skärmar. Vi vill ju inte att han ska se att vi håller i telefoner och så här. Eller att han ska bli medveten om att skärmar finns och så här. Men det kommer han ju att få reda på förstås. Men det är en annan sak med choklad till exempel. Han behöver ju inte få veta att det finns choklad. Jag vet inte ens i vilken ålder som man kan introducera barn till choklad. Men att man bara inte skulle göra det. Och sen då, kanske när han är 35, så skulle man som vara att hej Kaius, annars, vet du att finns ju choko?
Han kommer ju nog att vara i butikerna själv för han är 35.
Ja, men alltså inte går man ju till avdelningar som man inte är intresserad av. Alltså inte faffar ju jag till husdjursavdelningen till exempel. Nej. Och om inte han vet att det finns choklad, varför skulle han fara då till chokladhyllan?
Men du måste ju säga att det är någonting annat då. Du måste ju säga att det här är, nej men att det här är egentligen bara en massa olika kondomer, det här. Att det här är inte något du ska fara till.
Det här familjeföretaget Fatsar, det är världsledande i knullgummi.
Ja, men du sa okej, jo, men då är det lite pinsamt att jag står här och tittar på dem.
Det blir ju svårt förstås för att det finns ju som choklad i kex också. Så då måste man ju som hitta på då att en del av de här kexen är som en någon sorts preventivmedel ja, också.
Men han vet inte ens vad choklad är. Alltså att han bara ser de här chokladplattformen. Så det bara tror han att det har någonting med något helt annat att göra. Det är inte något man äter det.
Ja, jag ser kanske inte riktigt poängen i att göra just det här experimentet. Men fascinerande ändå just att om man som vuxen först tar in, alltså med färdig utvecklade smaksinnen, så tar man in en ny upplevelse, en ny smak. Alltså hur förändrar den? Alltså hur skulle det vara om min mamma nu skulle smaka Coca-Cola nu som 70-åring?
Ja, och jag tror precis som du sa, jag tror att hon skulle tycka att det är starkt och sött och att det inte är bra.
Jag åt ju sushi första gången när jag var kanske 26 för att det fanns inte typ sushi i Finland. Och idag är ju sushi sedan 15 år kanske det bästa jag vet liksom. Så det var ju en form av den här upplevelsen ändå då när jag var 26.
Men jag är ännu nyfiken, kan inte till nästa poddavsnitt, ska du inte kunna lite utforska det här det att din mamma inte har druckit Coca-Cola? Att hon liksom, att om du skulle försöka säga åt henne att hon ska göra det, så tror du att hon skulle liksom vägra? eller skulle hon kunna, för det skulle vara intressant att om hon skulle dricka cookies och sen att hon skulle kunna liksom säga åt oss vad hon tyckte att det smakar.
No, det är så förutsägbart bara, hon skulle inte gilla det, hon skulle tycka att det är obehagligt. Men nu kan jag ju fråga nog. Det skulle ju kunna vara en sån här sommargrej att jag skulle säga att mamma, nu när det är liksom varmt och du är ledig och så här, så skulle du inte kunna som...
Kajs mamma pröva på saker för första gången.
En sommarserie i vår podd. Ja, vi får se. Det är då Kaj.